Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Klockan är nu 3 och det blir nyheter. I studion har vi mig, Mirza Mesic.
Och mig, Anna-Klara Hjalmarsson. Dagens rubriker är Efter skolskjutningen i Finland, vägledning till svenska skolor. Antalet åtal gällande mutbrott ökar. Idag är det kärlekens dag, inte att förväxlas med Alla hjärtans dag.
Men först, utrikes. Israels militär medger att attacken då 7 hjälparbetare dödas i en israelisk flygräd när de levererade mat i Gaza var ett gravt misstag. USAs president Joe Biden uppger att han blir arg och chockad av händelsen. Biden undersöker också att Israel inte gjort tillräckligt för att skydda hjälparbetare eller civila, vilket varit bidragare till ett så lite hjälp nått fram. Åtminstone omkring 200 hjälparbetare har dödats under nästan 6 månaders krig enligt FNs uppgifter.
Finland förser Ukraina med militärt stöd för ytterligare drygt 2,1 miljarder svenska kronor, meddelade den finska regeringen. Stödet är den 23:e hjälppaketet från finländsk sida. Några detaljer om vad det omfattar meddelas inte. Den totala finländska stödet till Ukraina uppgår nu till cirka 2 miljarder euro, eller 23 miljarder svenska kronor, enligt TT.
Efter den finska skolskjutningen igår har oron över väpnat våld i skolor ökat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med flera myndigheter samarbetat och kom förra året ut med en vägledning till skolor om hur man ska agera för att förebygga väpnat våld.
Det viktigaste är medvetandet hos personal och elever om vad man ska göra. Alltså man har kunskap om fly och söka skydd eller larma då. Med en minnesramsa som jag använder oss av dem.
Jonas Eriksson jobbar på MSB och är verksamhetsansvarig inom enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Han förklarar hur en skola bör agera i situationer med väpnat våld. Det var vid 9-tiden igår morse som finsk polis larmade som en skjutning på en skola i Vanda strax utanför Helsingfors. 12-åringen som gripits har erkänt brottet och är en av skolans elever. Han ska ha kommit beväpnad till skolan och utfört det som sägs vara en planerad attack där en elev dog och ytterligare 2 uppges vara svårt skadade. Helena Bunner som arbetar på Center mot våldsbejakande extremism förklarar hur hon har noterat att attacken påverkat flera svenskar.
Det ökar ju oron såklart som det alltid gör när det händer någonting sånt här. Det har ju hänt i Sverige också och det kommer ju upp mer i folks medvetande och folk blir oroliga. Och det ser vi att vi får in mer samtal till vår stödtelefon som vi har på centret. Det kommer öka oron absolut.
När man ser att en väpnad attack sker så pass nära geografiskt ökar oron hos svenskar för liknande dåd. MSB har förra året tillsammans med Polismyndigheten, Center mot våldsbejakande extremism och kommunrepresentanter arbetat fram vägledning för att förebygga risken för att skjutningar lik denna ska kunna hända.
Man riktar sig till skolpersonal och hur man där är både förebyggande, alltså hur man kan arbeta för att människor inte blir radikaliserade eller får såna här idéer. Rena skyddsåtgärder då. Och sen så har vi fysiska utbildningar framförallt för kommunen.
Vägledningen fokuserar på råden fly, sök skydd och larma, som enligt myndigheterna blir de viktigaste handlingarna vid en väpnad skolattack.
Skolans skyddsåtgärder, man utgår egentligen från att du ska möjliggöra för elever och personal att fly i första hand och sen söka skydd i andra hand.
Helena beskriver hur allt fler ringer in till deras stödlinje med oro för elever och ungdomar.
De senaste åren generellt så har det varit många yrkesverksamma som har ringt in till vår stödtelefon med oro för skolattacker. Och det kan vara verkligen allt ifrån en diffus magkänsla. Hur ska vi tänka kring det här till verkligen specifika fall där man har på något vis sett att en elev har verkligen planerat någonting.
Jonas understryker vikten av kunskap kring väpnat våld och förklarar samtidigt hur komplicerat det är att undvika skolskjutningar.
Och återigen så är det viktigaste, det är egentligen kunskapen hos personal och elever just det här med frysöka, skydd och larma. För när man väl har varnat och så vidare så är det svårt att styra skyddet när det väl har skett, utan då får man lita på att de förberedelser man har gjort, de håller så att säga.
Reporter var Maja Matsdotter.
Siffror från institutionen mot mutor visar att åtalen gällande mutbrott ökar i antal. Värst är det inom fordons- och transportbranschen. Bilbesiktningen är särskilt drabbad. Tord Fonander, ordförande i fordonsbesiktningsbranschen, menar att problemen funnits under en längre tid.
Det har inte blivit mer vanligt förekommande nu än vad det har varit förr. Det som har skett är väl den stora förändringen är att vi har blivit duktigare på utredare och att polisen har fått resurser för att faktiskt hjälpa till att ha åtalar.
Antalet åtal för mutbrott har ökat 3 år i rad. Drygt 30% av åtalen handlar om mutor i fordons- och transportbranschen. Medvetenheten om detta är stor i bilbesiktningsbranschen enligt Tord Fonander. Och en hel del arbete sker för att utbilda de anställda.
Ja, vi jobbar ju en hel del förebyggande. Redan från när du blir anställd på ett besiktningsföretag så är det en ganska gedigen utbildning där man går igenom liksom hela regelverket runt myndighetsutövning och jävsituation och muta och besiktning och så vidare.
Vi har pratat med en person som arbetar som tekniker på en bilbesiktning i Göteborgsområdet. Han har varit med om att kunder försökt muta honom.
Ja, det händer ofta. Minst en gång om dagen så anmäler vi det till chefen och så lägger vi ärende så fort det händer något sånt. Det som jag upplevt mest är pengar. Det är något annat har jag inte upplevt som muta. Det är mest pengar det handlar om. Så de kan säga men jag betalar bara den går igenom. Till exempel bilfirmer som håller på med att köpa bilar och sälja. Så de vill att bilen ska vara godkänt innan de säljer den vidare.
Enligt Parul Sharma, generalsekreterare på institutionen mot mutor, är vi i Sverige dåliga på att reagera på misstankar om mutor. Men på bilbesiktningen finns rutiner för att hantera mutförsök.
Alla sådana här incidenter eller vad man ska säga, så utreds ju det internt och polisanmäls då.
Det säger Tord Fonander. Reportrar var August Olofsson och Sofia Jäger.
Och nu till vår ekonomisändare, Olle Lindqvist.
Ja, då bjuder vi på en liten sammanfattning av dagens ekonominyheter. I oktober inleddes en strejk mot biltillverkaren Tesla. Strejken grundades i företagets ovilja att införa kollektivavtal. Strejken innefattade bland annat vägran att leverera registreringsskyltar, vilket förhindrar möjligheten att nyregistrera bilar. Efter en tvist i Norrköpings tingsrätt i december vann Tesla möjligheten att få ut nya registreringsskyltar. Och sedan dess har över 4300 Tesla-bilar nyregistrerats enligt Mobility Sweden. Kunder som köpt nya Teslor första kvartalet i år uppger till Omni att de inte har märkt av strejken. Teslas senaste försäljningssiffror visar på en tung nedgång globalt med 9% färre leveranser i första kvartalet jämfört med fjol, men endast en liten minskning i försäljning har uppmätts i Sverige. Fackförbundet IF Metall anser att det är dags att satsa på löneökningar. Trots löneökningarna har inflationen inneburit att hushållens köpkraft sjunkit. Samtidigt har svenska exporten ökat med 3,9%, proportionerligt högt mot resterande världen. Det innebär att industriföretagen har gått med vinst. Med den höga vinsten som bakgrund är det dags att kräva mer i lön, säger IF Metalls förhandlingschef Veli-Pekka Seikele till TT. Världsartisten Lizzo meddelade då att hon inte lägger av med musiken efter ett uppmärksammat Instagram-inlägg, men det svenska sko- och accessoarbolaget Rizzo ansöker om konkurs. Det meddelas i ett pressmeddelande av styrelseordförande Jonas Blomqvist. 59 butiker i Sverige och Norge drabbas. Enligt företagets styrelse har kedjan kämpat länge med lönsamhet och likviditet, vilket ligger bakom beslutet att nu lägga ner. Cirka 160 anställda drabbas av konkursen. Trots omfattande räntehöjningar biter sig inflationen fast inom turkisk ekonomi. I mars uppgick inflationen till 68,5% jämfört med prisökningstakten på 67% föregående månad. Även om uppgången var något mindre än marknadens förväntningar blir den ändå den femte månaden i rad med stigande konsumentpriser i Turkiet. Ett litet positivt tecken är att det i alla fall sker en nedgång på månadsbasis från 4,5% föregående månad till 3,16% i mars. Det rapporterar nyhetsbyrån TT. Striden om en stor solcellspark norr om Helsingborg har nu avgjorts. Det danska företaget European Energy som ville bygga parken får blankt nej av mark- och miljööverdomstolen. Den underinstansen Mark- och miljödomstolen har tidigare godkänt ansökan, men nu ändras detta till danskens besvikelse. Länsstyrelsen, som var en av de klagande parterna, anser att för mycket jordbruksmark hade blivit obrukbar av den nya solcellsparken. Det rapporterar nyhetsbyrån TT. Idag, den 3 april, det är sista dagen för dig att lämna in din digitala deklaration för att få skatteåterbäring i mitten av nästa vecka. Om du inte skickar in din deklaration idag så får du vänta till 2 maj, så har du tid på dig till 2 maj menar jag. För den som deklarerar senare dock får man istället ut sin skatteåterbäring i början av juni. Så vill du ha lite extra klirr i fickan redan nu är det dags att skicka in den ikväll. Det var allt för ekonomi, Olle.
Tack så mycket, Olle Lindqvist.
Just nu pågår ansökan till olika program och kurser inför hösten. Den 15 april är sista dagen att ansöka till vidareutbildning i höst och flera personer kommer då ha gjort ett avgörande val för sin framtid. Samtidigt känner sig många ungdomar kluna till vad de vill efter gymnasiet. Förra året tog Sara Wallén studenten. Hon valde att ta ett sabbatsår för att lista ut vad hon ville plugga.
Förra året i juni tog jag studenten här i Göteborg. Och sen under sommaren så reste jag mycket med vänner, jobbade. Och sen efter det har jag jobbat i reception och på en restaurang. Eller i en restaurang på ett hotell. Och pluggat lite kurser.
Till hösten har hon bestämt sig för att plugga vidare på Lunds universitet.
Jag ska läsa lite olika kurser som känns roliga i Lund till hösten. Ja, det är kanske något år. Och sen komma hem och plugga en utbildning som jag egentligen är jättetaggad på att plugga. Men jag vill inte plugga på direkten i Göteborg utan jag behöver komma iväg.
Madeleine Najafi arbetar som studie- och yrkesvägledare på Johannes Hedberg gymnasiet i Helsingborg. Flera gymnasietrior har besökt henne under det senaste året för stöd i att lista ut vad de vill göra efter studenten.
Det är många som bestämmer sig. Men jag tror att det kommer också bli många ändringar.
Sara var själv osäker på vad hon ville göra efter att hon tog studenten.
Jag är en ganska stressad person som blir väldigt stressad av att plugga. Jag tycker väldigt mycket om att plugga, men jag har också en tendens att liksom stressa upp mig. Så jag bara, nej men då kanske det är bra att bara ta lite tid och göra något annat.
Madeleine upplever att flera gymnasiestudenter är stressade över sin framtid. Många ungdomar som kommer till henne vet redan om vad de vill plugga vidare med och vill göra det direkt efter gymnasiet.
Vad är det man egentligen vill bli klar med? Är det livet? Du blir ju klar med när du dör.
Madeleine ser en vikt i att få testa på olika grejer innan man beslutar sig för en utbildning.
Det är att jobba bara för att känna på hur det är ute i livet utanför skolan. Att åka utomlands, för jag tycker att det är ett sånt extremt sätt att liksom utvecklas. Och sen att bara plugga någon kurs bara för att det är kul.
Reporter var Tilde Bromander.
Med 2 månader kvar till EU-valet så visar Novus senaste väljarundersökning att invandring, klimat och energipolitik ligger i toppen på svenskarnas agenda. Jämställdhet, utbildning och utrikespolitik ligger i botten. Radio Göteborg Nu har varit på stan och träffat göteborgare som verkar lite osäkra på vad EU-valet egentligen innebär.
Men jag kan tycka att invandringen och energin är väldigt viktigt.
Ja, Novus senaste väljarundersökning visade att invandring och integration toppar listan av svenskarnas viktigaste frågor inför EU-valet. På andra plats kom klimatet som prioriteras av 47% av väljarna och därefter energipolitik. Valet till Europaparlamentet hålls mellan den 6 och 9 juni i år. I Europaparlamentet sitter ledamöter som tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och stiftar lagar för medlemsländerna. Därutöver godkänner parlamentet EUs budget och granskar den europeiska kommissionen som kort sagt är EUs verkställande institution. Radio Göteborg Nu frågade göteborgarna på stan om hur de tänker inför valet, men det var få som ville svara eftersom många kände sig osäkra på hur EU-politiken och Europaparlamentet egentligen fungerar. Här är i alla fall några röster vi lyckades samla ihop inifrån stan.
Hur väl insatt känner du dig i EU-politiken?
Ganska liten, tycker jag själv.
Vilken EU-fråga tycker du är viktigast?
Ja, jag vet ju knappt vad det är för några de har, men jag skulle tänka mig invandringen. Jag kommer nog inte att rösta. Jag har inte röstat i några tidigare EU-val heller, så att det känns lite avlägset för min del faktiskt.
Vilken tycker ni är den viktigaste frågan i EU-valet då?
Kanske för det är viktigt att rösta.
Och ungdomar, kanske?
Nej, jag har tänkt på det.
Jag känner ändå att jag har ganska bra koll på EU-valet.
Inte så väl insatt, men jag läser ibland för liksom regler.
Brukar du rösta i EU-valet?
Nej, så aktiv är jag inte faktiskt.
Är det någon särskild anledning?
Nej, det är bara en bekvämlighet.
Reporter var Ebba Heitzman.
IFK Göteborg slutade förra säsongen tvåa i division 1 södra. Laget slutade efter storsatsande Malmö FF och missade därmed uppflyttning till elitettan. På konstgräsplanen på Valhalla IP pågår nu förberedelserna för fullt inför kommande säsong. Mittfältsstjärnan Saron Behe tror att det kommer bli ett lyckat år för laget.
Truppen ser fräsch ut och vi ser ut att hitta varandra bättre. Det känns bra.
Medan Saron Behe och de andra i truppen gör jobbet nere på plan har klubbens sportchef Peter Svanström och det övriga i den sportsliga ledningen tydliga målsättningar gällande klubbens riktning kommande år. Siktet är inställt på spel i högsta ligan.
Vi behöver vinna division 1 i år och vi vill spela i Damallsvenskan 2027. Då. Och det är den treårsplanen som är satt, som kommer förändras och justeras för den verkligheten vi lever i. Då. Och förändringarna är snabba på damsidan just nu. Så vi förbereder oss för en tuff division 1 i år och den ska vinnas.
Finns det några risker med att gå ut så tydligt med just ett specifikt år där ni spelar Allsvenskan? Tänk på om fallhöjden kanske blir lite högre.
Ja, jag vet inte. Det är ju lite drott vi pratar om. Vi kan ju inte vara veka och tveksamma i våra målbeskrivningar. Och jag behöver ju titta mina spelare i ögonen och säga att vi ska klara av detta. Så då kan jag ju inte vara rädd och misslyckas.
Ny huvudtränare för säsongen är Tobias Birgersson. Trots att mycket är nytt känner han sig redo för säsongen 2024.
Vi kommit en bit ändå i våran process. Och liksom vi började med en viss nivå. Liksom. Jag tycker att han har stegat hela tiden. Både försvar och anpassning. Jag tycker att jag börjar sitta mer och mer. Och se på träningen idag så visar tjejerna att de tar steg för varje träning. Vi pratar mycket om det att bli 1% bättre hela tiden i allt vi gör. Och det tycker jag verkligen att vi blir just nu.
Vad talar för att det kommer bli en lyckad säsong?
Men framförallt, vi har väldigt bra spelare. Alltså vi har en bra mix med både de lite äldre spelarna men också yngre. Men alla vill utvecklas och dra hela organisationen och hela IFK Göteborg framåt. Liksom så. Det tycker jag talar för att det kommer bli en väldigt intressant och bra säsong.
Saron Behe och övriga i spelartruppen upplever första tiden med Tobias Birgersson som ny tränare väldigt positiv.
Det känns jättebra. Allt känns så lätt och det är så lätt att jobba med han och det är jättekul. Så det känns jättebra.
Reporter var Johan Olsson. Nu blir det mer sport.
Niklas Edin briljerade när Sverige mötte Italien i curling-VM idag. Inför sista stenen så var det lika läge. Och med en tvåpoängare från den svenska skippen tog Sverige ännu en seger i mästerskapet. Med segern mot Italien så har lag Niklas Edin vunnit samtliga matcher under mästerskapet i Schweiz. Och ikväll klockan 19 väntar Tyskland i ännu en match.
Den tidigare ordförande för spanska fotbollsförbundet Luis Rubiales har återvänt till Spanien och gripits, rapporterar spanska medier. Tidigare år åtalades Rubiales för att ha kysst fotbollsstjärnan Jennifer Hermoso på munnen efter VM-finalen i somras. Han åtalades då för sexuella övergrepp och olaga tvång. Åklagarna uppgav nyligen att de vill ha honom dömd till fängelse i 2,5 år. Men Rubiales befinner sig sedan en tid tillbaka i en utredning för korruptionsbrott och misstänkt penningtvätt mellan 2018 och 2023. De misstänkta brotten rör bland annat fuffens kring den utlokaliserade spanska superkuppen som spelades i Saudiarabien. För några veckor sedan genomsöktes hans bostad i Granada och i måndags gjordes en razzia i hans bostad i Dominikanska republiken. Där en surfplatta och en mobiltelefon beslagtogs, rapporterar TT. Enligt tidningen La País ska Rubiales släppas under dagen och han hävdar att han är oskyldig till de anklagelser som riktats mot honom.
Och över till kulturen och vår kultursändare Linnea Ullman.
Ja, vi börjar med en hel del musik. Först om Idol, som fortsätter att göra förändringar inför höstens säsong, programmets 20:e. Musiktävlingen byter nu sändningstid från fredag till lördagkvällar. Artisten Peg Parnevik är sedan tidigare klar som ny jurymedlem och nu har också den sista platsen vid jurybordet tillsatts. Ash Purnuri, mest känd för att ha varit Aviciis manager, kommer att göra Peg Parnevik, Katja Mosalli och Anders Bagge sällskap. För detta beslut har TV4 fått kritik i sociala medier. Purnuri fick efter Aviciis död möta mycket näthat och anklagades för att ha pushat Tim Bergling för hårt, enligt TT. Även Per Lernström får en ny programledarkollega i form av YouTubern och programledaren Mauri Hermundsson. Detta skriver TV4 i ett pressmeddelande. Göteborgsbandet The Soundtrack of Our Lives kommer till Liseberg. Rockbandet återförenades förra året efter ett långt uppehåll. I sommar ska de på turné. Ebbot Lundberg och resterande 5 medlemmar i bandet kommer då tillbaka till Göteborg för en konsert på Liseberg. Efter 3 slutsålda kvällar på Pustervik i mars. Detta rapporterar GP. Som tidigare nämnts i sändningen lägger artisten Lizzo inte av med musiken. Inlägget på sociala medier från förra veckan, där hon skrev att hon slutar, förtydligar hon nu syftar till att hon ska sluta kommentera den negativa energin som hon möter. Och alltså inte sluta med musikkarriären, rapporterar TT. I höst ska Linnea Henriksson, Petra Marklund, Peter Jöback och Thomas Andersson Vi ut på konsertturné för att hylla Björn Ulvaeus och Benny Anderssons låtar. Första stoppet blir i Göteborg den 25 oktober i Skandinavium. Detta rapporterar TT. Och nu om Morgongänget. Ingmar Alén och Peter Sandholt lämnar Morgongänget på Mix Megapol. I ett inlägg på sociala medier skriver Morgongänget att detta är Ingmar och Peters sista vecka på Mix Megapol, med en sista sändning på fredag. Programmet ska fortsätta och de skriver att mer information kommer nästa vecka. Beskedet har väckt mycket reaktioner i kommentarerna. Det var allt för kulturen.
Tack så mycket, Linnea Ullman.
Nu ska vi prata om kärlek. För idag är det kärlekens dag som inte ska förvirras med Alla hjärtans dag. Men firandet kan se liknande ut. Vi har frågat göteborgarna om dagens firande.
Visste du om att det är kärlekens dag idag?
Nej, det gjorde jag inte.
Jag visste inte att det fanns innan i morse, men kul.
Nej, det visste jag inte.
Ja, kärlekens dag är ju en ganska okänd tradition och har hamnat i skuggan av Alla hjärtans dag. Men den inträffar varje år den 3 april. Kanske är det nu fler som väljer att fira kärleken lite extra i april.
Jag tror att du kommer fira det?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte då? Finns ingen speciell att fira det med?
Vi får väl se. Kanske laga något extra gott med sambon ikväll.
Jag firade nu med mina vänner idag. Och så firar jag det med min man som har gått över till andra sidan. Vi kommer att äta någonting gott tillsammans och så tänker vi på varandra.
Reporter var Frida Kjellson.
Nu lägger polisen ner utredningen om gaslarmet på Säpos högkvarter i slutet av februari. Då hundratals evakuerades från myndighetens lokaler. Polisen berättar för P4 Stockholm att allt pekar på att gaslarmet berodde på ett tekniskt fel, men vill inte kommentera händelsen vidare. 8 personer fördes till sjukhus på grund av andningsbesvär i samband med gaslarmet i februari.
Flera personer har omkommit och närmare 900 har skadats i en kraftig jordbävning i Taiwan. Skalvet inträffade strax före klockan 8 på onsdagsmorgonen lokal tid. Detta enligt taiwanesiska myndigheter. Många sitter fortfarande fast i rasmassorna och en mängd byggnader har helt eller delvis kollapsat, uppger räddningstjänst i landet. Skalvet uppges vara det kraftigaste på 25 år. I sociala medier ifrågasätts det larmsystem som ska skicka ut varningar vid jordbävningar som verkar bara ha nåtts en handfull personer, rapporterar BBC.
Och så trafikläget i landet. Situationen har lugnat ner sig efter nattens trafikkaos, uppger TT. Trafiken rullar nu på som den ska på de flesta håll. E4 mellan Gränna och Huskvarna var helt avstängd idag under förmiddagen och även i Västra Götaland har det varit stora trafikproblem med långa köer. Polisen uppmanar till fortsatt försiktighet då nytt oväder väntas under torsdagen. Om man ska ge sig ut i ovädret ska man ha vinterdäck på bilen och polisen varnar för risk för långa köer även på torsdag. Och så slutligen till vädret. Det är en solig dag i Göteborg med en temperatur på 3 grader just nu. Mot kvällen kommer en tilltagande molnighet och temperaturerna kommer sänkas någon grad. Det är sydvästliga vindar med en vindhastighet på ungefär 9 sekundmeter framåt kvällen. Under natten till torsdagen kommer det vara 0 grader och snöfall förväntas under natten och morgonen.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon vid 1. Dagens producent var Maja Sell, dagens tekniker var Julia Stjernberg och vi i studion heter Anna-Klara Hjalmarsson
och Mirza Message.